Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är ju så här då att det här är lite innan vi börjar.
Ja, Mats är och parkerar bilen, han är stressad och ja, hans hund är här. Han
Mats är avstressad. Mats påstår att hunden som också sitter då i, här i studion, det är alltså en liten tax. Mats har ju framställt den här hunden i alla fall som att det är Kerberos, du vet, den här hunden.
En liten jävel som skäller och bits och skäller och bits. Nu har fått ett ben och är väldigt...
Alltså den är skitsnäll.
Och känner, hundar brukar tycka illa om mig. De har inte visat det än att de tycker illa om mig.
Nej, det ska också säga att den sitter i en bur. Så ja, vet jo, det. Ja, men i vilket fall, så innan Mats kommer in här nu så har vi ett litet segment.
En ny programpunkt.
Ja, nya programpunkten är att jag och Olle...
Det är jag som är Olle.
Ja, och jag och Jesper. Ja. Vi kommer gemensamt ta fram ur en legendar från boken 100 legendarer. Och idag har vi valt, vem har vi valt?
Lev Yashin.
Ja,
den legendariska, passar bra eftersom man tar den boken. Alltså, fotbollsmålvakten i Sovjetunionen som spelade Dynamo Moskva. Och vad tror du, då ska vi alltså gissa, vad tror vi att Mats, modernt uttryck, take är på Lev Yashin? Vad tror vi han säger om honom?
Alltså, jag vill ju att han ska säga att han var gravt alkoholiserad.
Mm.
Vi kan väl lägga på ett pling där. Gravt alkoholiserat, pling. Och så vill man att det ska vara att det ska vara mycket kvinnor, pling.
Ja.
Man, jag tror att han kan vara regimvänlig.
Vi hoppas det. Det som talar emot är att det inte var CSKA Moskva utan Dynamo Moskva. Men vi, kvinnor, regimvänlig.
Och sprit.
Och sprit. Sen det är tre.
Han kallas väl också för den svarta spindeln, va?
Just det.
Känns som att han dog tidigt.
Ja, det kanske han gjorde.
Och inte av cancer eller något sådant hemskt, utan att han söper ihjäl sig helt enkelt.
Ja, det borde han gjort också. Så kanske kallas att han dog av cancer.
Och det kanske också är hemskt.
Ja.
I och för sig om han söper ihjäl sig. Det är inte så kul. Jag vet faktiskt inte riktigt vad
man... Men tror vi att han tyckte om... Är han positivt eller negativt inställd till Yashin?
Jag tror att Mats, det skulle komma, jag tror att han är ganska positivt inställd. Men Mats kan också överraska... För ibland kommer ju Mats med de allra mest märkliga, nästan hatiska uttalandena.
Ja.
Så jag vet inte. Men jag tror att han gillar honom. Och jag tror också att vi kan få en historielektion i Sovjetunionens fotbollshistoria.
Ja, men alltså, som första reaktion då, om vi säger så här. Mats, vi undrar vad du har att säga om Lev Yashin. Vilken blir hans första reaktion?
Oj, kommer han säga. Vilken spelare!
Ja, jag tror att han kommer... byta samtalsämne för att han vill inte prata om honom. Han kanske inte har någon koll på honom. Och så börjar han prata om något annat. Det tror jag.
Då tycker vi så här. Ja, det var en bra. Och något som är ännu bättre. Kan det bli så?
Ja, men, ja, det tror jag.
Pep Guardiola.
Men då ska vi leda in honom på Lev Yashin för att se vad han säger. Vi pressar honom där.
Hur snabbt tror du, Ola, att det tar innan vi börjar prata om tiki-taka eller Pep Guardiola?
Alltså, när vi pratar VM nu, det kommer gå jättefort. Efter, var det 7-0-segern eller vad det var? Ja, det kommer gå fort.
Ja, det kommer han gilla såklart. Ja. Och nu, vi kör lite intro och så kommer Mats in här. Så.
Ja, trevligt.
Välkomna till Exet Sport! Gud vad trevligt och hjärtligt välkomna. Jag sitter här som vanligt med min kollega Mats Sandberg och min andra kollega Olle Palmlöf.
Vad ansträngd du lät, ungefär som välkommen till SAF Radio City som var på 80-talet. Välkommen till Exet Sport, hallå, välkommen. Vi lyssnar på Mauro Scocco, välkomna.
Verkligen, det här är en sång till de ensamma och så vidare. Hur mår du, Mats?
Jo, det är efter omständigheterna bra, tycker jag.
Du kom ju här och det var ju katastrof. Mössan på vift, håret på vift, bilen, du sa det är inte alls bra, det är katastrof. Hunden kommer in i en bur, alltså, du har ju inte haft det lätt idag.
Men det värsta är alltid bilen liksom. Livet hänger på bilen, det är ju vad det handlar om. Men så har jag en hund också som är drygt ett halvår och som nu är här, som jag hoppas inte skäller för mycket.
Ja, men för 10 minuter sedan så var det inferno i ditt huvud, det får du erkänna.
Ja, det är det nu också.
Ja, okay.
Men också för 10 minuter sedan du kom in här, du tog ju fram ett stort jävla märgben, ett blodigt. Och vi trodde att oj, nu kommer den här hunden skälla och bitas. Hon har alltså inte gett ett ljud ifrån sig, hon är jättesnäll.
Världens snälla, och den enda hund någonsin i mitt 50-åriga liv som inte tycker illa om mig. Direkt okay. I alla fall.
Och det är positivt.
Men, ja, men ja. Det kanske är temporärt bara.
Det kanske är temporärt.
Hur mår Olle Palme?
Ja, jag mår bra. Det är kul med fotbolls-VM tycker jag.
Ja, vet du vad? Jag tycker utan further ado. Säger man så?
Ja, nej, kanske. Jag har hört det tidigare, men det gör man kanske.
Jag tror det. Utan mer väsen, eller hur man nu ska säga. Vi fortsätter. Och då ska jag faktiskt prata om VM. Ja. Det har varit en kanon.
Ja,
men jag tycker först att det. Vi har ju ändå ett krig i Europa som är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt helt enkelt. Alltså. Och vi har ju då en pandemi som kanske har klingat av en liten del. Och vi har då också en klimatkatastrof. Nu ska man problematisera VM i fotboll också. Speciellt i Tok-Sverige ska man göra det. Jag blir galen på det. Kan man inte glädjas åt någonting som ändå är positivt laddat, nämligen som fotboll? Då ska man sitta då och läsa Aftonbladet till exempel och dessa krönikörer och de ska liksom göra det hela till en otroligt sorglig historia för... Vi vet att det är så, men släpp det ett tag och gläds åt fotbollen istället för bövelen.
Men Mats, jag tänker bara kriget i Europa. Ryssland är ju jätteproblematiserade och borttagna från allt som ens går att ta i. Så lite har väl ändå inte glatts åt andra också, så att säga.
Jo, men nu är det ändå ett VM som är igång. Och, alltså sporten är ju en glädjespridare, ett tomteblås i tillvaron. Ja.
Du vill säga, släpp det bara och gå vidare.
Jag vet att det är så här i Katar och så vidare, men vi vet det nu, men släpp det för bövelen. Ja. Och gläds åt fotbollen istället när det väl har kommit igång. Men de ger sig inte i Sverige, i Tok-Sverige.
Men vad säger, ska vi ta tre programpunkter där vi bara problematisera VM? Hur känner du kring det?
Ja, alltså, jag håller med Mats lite.
Jag skojar. Jag
skulle göra det med ett stort motstånd inom mig, för jag tycker att det räcker nu. Alltså i Sverige, i Gnällsverige, så är det ju så att man ska liksom då negativisera allting för behöver
det. Tänker du bara att man inte tänker liksom att man får inte ingenting är glatt. Man får inte glädjas någonting.
Ja, men vet du vad? En sak som är glad, jag vill gå in med det. Det är en punkt som jag hade tänkt lägga senare, men nu tar vi det redan nu.
Vi har också
en glad punkt. Ja. Se, Åsa Edlund lämnar TV-sporten. Hon blir ny generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté. TV-sporten kanske kan få en ljusande framtid, ja, där de inte räknar skallar och kön. Det enda de gör.
Men hur lägger gläds ni åt att hon har sparkat? Den här
olycka och Åsa Edlund. Hon kanske har fått jobbet för att hon är så fruktansvärt politiskt korrekt.
Men så här är det ju. Hon ersätter ju också då Sveriges olympiska kommitté Gunilla Lindberg. En riktig olycka. Hon har suttit sedan 1989. Oh. Den svagaste svensken med ett internationellt uppdrag genom alla tider.
Men vad har hon gjort då?
Hon har gjort något. Hon har varit tråkig. Hon har varit medlöpare med de OS-pamparna. Hon har varit en riktig sopa.
Hon började som sekreterare på Svenska ishockeyförbundet från början. Ja. Och då hade hon en affär med Billy Harris.
Ja, vad roligt.
Han var ju en kanadensare som kom till OS 72 då i Sapporo och gjorde delvis succé innan han gick ner sig totalt.
Var det Gunillas fel då?
I en buss. Men Gunilla gillade Billy Harry, så att det blev en affär mellan de två. Och men sen har ju det med Gunilla rullat vidare. Men de mer okarismatiska människor än Gunilla Lindberg.
Och varför får hon rulla vidare? Att intervjua henne, hon ger inte ett enda svar. Hon har fått sitta, det enda stället hon skulle kunna få behålla ett jobb, det är inom olympiska kommittén. Och jag kollar det, alltså hon har alltså suttit i 33 år under i modern tid. De enda som slår henne i att sitta lång tid, det är Fidel Castro, Kuba, 49 år. Kim Il-sung, 45 år, Nordkorea. Det är Muammar Gaddafi, 41 år, Libyen. Och det är faktiskt ett roligt namn, Gabons gamla diktator Omar Bongo. han hade tydligen fria, han hade ett avtal med den italienska modedesignern Francesco Smalto som försåg honom med prostituerade från Paris hela hans liv. Det var, så
varför gjorde modedesignern det för?
Ja, men därför att då fick han stålar. Han fick 600 000 miljoner per år av Bongo.
Han kan inte ha fått 600 000 miljoner per år.
Nej, han fick 600 000.
Men Gunilla då, Gunilla som gäller som en av Sveriges tråkigaste människor.
Ja, det är genom alla tider.
Hon tar det ändå som en komplimang om man säger att hon är Sveriges tråkigaste människa. Ja. Det är mycket, mycket värre
hon
än så.
Hon ersätts av Åsa Edlund som är Sveriges näst tråkigaste människa. Men tack och glädje till TV-sporten.
Vem är Sveriges tredje tråkigaste människa?
Ja, det vet du fan.
Katarina Hulting, hon verkar rolig.
Ja, Staffan Lindeborg.
Tom Engsan, nu är han ju död i slingan.
Ja, men berätta, varför har du ton i sidan till Staffan Lindeborg?
Det händer mycket, mycket, alltså något större, så att säga, som passar så lite för sitt jobb som han hade. Han passar inte för sitt jobb överhuvudtaget. Men han var en energisk kille och en smålänning då som, från Jönköping, som hade en energi som hette duga, så att han lyckades ändå bli ganska bra på att kommentera fotboll.
Han var ju bra, alltså också alltså om vi tar Lars Frölanders OS-guld 2000 mot Jugil och Klim. Det är Klim, det är Jugil, det är Frölander, det är Frölander, det är Klim, det är Frölander. Han var ju duktig, han blev bra
simkommentator. Han är otrolig simning.
Det var han,
han var energisk, han hade en otrolig, så att säga, vilja att bli bra, alltså. Otroligt. Jag minns någon gång när Uno Hedin och jag var på DM i bordtennis en gång, då satt han i receptionen för att komma upp till grabbar och snacka med. Då var han bara ute som privatperson för att titta på ett pingis-EM då. Och då berättade han just att hans morsa och syrra, tror jag, och som avråd honom för att syssla med radio och tv för att han kunde inte prata rent.
Nej, men det kan han inte.
Han kunde säga arva.
Det var synd om killen då, men han bröt igenom alla svåra problem, och det kan man hålla honom god för. Alltså att denna enorma vilja att bli någonting genom radio och tv är nog inte många.
Jo, men han var också köpt av massa företag och sådär. Han var ju inte riktigt, han var ju inte public service, kan man säga. Jag tror att han hade massa sidouppdrag.
Han var en smålänning helt enkelt. En girig gniden smålänning, verkligen.
Girig buken samlar guld.
Men också i mångt och mycket otroligt tråkigt.
Det är Per Lagerqvist.
Ja, jag måste bara, nu måste vi bara samla ihop det lite. Det är en otrolig start. Matt, du har aldrig varit så bra som när du kommer in här stressad. Bilen står på sniskan, hunden är sur i buren. Du är fantastiskt energisk.
Men jag tänker hur ska jag leva upp till det framöver här då?
Nej, det går inte.
Om du säger att du är positiv omdömen här, då kommer jag låsa sig för mig framöver här. Jag kommer inte kunna åstadkomma någonting, några olika meningar i rad här längre.
Okej, du är skitdålig. Massa, fortsätter vi.
Det är bra.
Ja, men vi börjar så här. Gunilla Lindberg är en sak. Och jag också kan bara till protokollet ska föras. Jag har hört att hon har haft fler affärer. Alltså inte affärer som att hon har varit otrogen med sin
Gunilla
man.
Lindberg.
Men att hon var ung då, att hon kan ha haft. Vad hette hon då? Gunilla Åkesson. Det var också någon, va? Men
det är hon som var revyskådespelerska hos Peter Flack i Örebro,
ja, bland annat.
Gunilla Åkesson.
Gunilla Åkesson. Du, nu är helt snett.
Men hon var ingen Gunilla Lindberg. Hon var ju rolig, Gunilla Åkesson.
Ja, hon var rolig. Då skiter vi henne. Men vi skulle prata om VM. Och vi har också en grej som vi har glömt att ta upp, Olle. Ja. Vi börjar med VM, för det är fortfarande fotboll det andra som vi ska prata om. Men vi börjar med VM, och du har ju lite VM-nyheter.
Ja, nyheter och nyheter. Jag tycker bara att när Kroatien spelade 0-0 mot Marocko så blev det historiskt. Det var nämligen så att Luka Modric blev den första spelaren någonsin att spela VM och EM under tre olika decennier. Det är ju starkt.
Väldigt
och
starkt.
Och då kommer vi ska ha tempo idag. För vi är lite begränsade.
Men vänta lite, en fråga. Ja. Har inte Pelé också gjort det?
Då skulle det kanske inte stå som en rubrik i tidningen att han blir historisk.
Jag tror att de har
tre VM, 58, det vet alla i Sverige vad Pelé gjorde där som 17-åring. Så var det 62 i Chile, han blev skadad. Och 66 i England. Och 70 också i
då låter det faktiskt som att det är tre.
Fyra VM Pelé.
Men var det fyra? Han kan ju inte ha spelat EM. Vet du vad? Det är därför. Han ryker på det.
Och VM.
Just det. Ja, precis. Men då, litet quiz då.
Ja,
utifrån detta. Då tar vi har en lätt nivå och en svår nivå. Utifrån detta tar vi först den lätta nivån. Då är det så här. Från tre decennier, alltså Luka Modric, då tar vi den lätta nivån. Vilken bordtennisspelare representerade det svenska seniorlandslaget under fyra olika decennier?
Alltså i OS då?
Nej, i landslaget. VM och OS i modern tid.
Kjell Johansson kanske.
Kan det vara nej, jag tror inte att det är Gio, för det är 82 första gången han var.
Kjell Johansson var med 66 i London första gången.
Det är lite senare.
Mm. Jag tror att det är Stellan Bengtsson.
Nej, Stellan, han var inte när loopen kom så försvann ju Stellan.
Han hade en kort. Men är det äpplet eller inget?
Nej, det är ett VM-guld.
Jörgen Persson.
Okay. Landslagsdebuterade 83 och var ju med till OS i London 2012.
Ja,
80-talet, 90-talet, 00 och 10-talet.
Hur låter han? Jörgen, så va?
Ja, ja.
Jörgen. Han var lång brintid på Jörgen. Men det finns mycket att säga om Jörgen. Ja. Det finns mycket att säga om Jörgen. Alltså Jörgen,
ja, du har följt honom, säg någonting då.
Mycket bättre än vad någon tror. Alltså bilden av Jörgen är inte så enormt stark som den borde vara. När de var i Kuala Lumpur och 2000 och vann VM-guld i lag.
Lag-VM, ja. Han tog den avgörande matchen. Ofta tog han de avgörande matcherna och vann. Han älskade när det var jämnt.
Men när de kom hem till Arlanda då så avvek Jörgen med familj till en annan semester. Så han kom aldrig till Arlanda när TV-sporten var där de mötte. Utan där tog ju Gio Waldner emot blommor och alltihopa och kom in till studion.
Var full doft också.
Och satt i sportspegeln som många tittade på den tiden framförallt. Och glänste. Och det. Så att bilden av Gio var lite för stark under många år jämfört med Jörgen faktiskt. Alltså Gio var ju en specifik spelare, en specifik person. Jörgen var ju mera alldaglig som person än vad Gio är. Mm. Men Jörgen har fått oförtjänt lite cred för sin fantastiska karriär.
Så är det. Sen är det faktiskt också så att Jörgen har 43-42 på Gio inbördesmöten. Och sen ser det också så att just de här jämna matcherna, ofta inte bara då 2000 i lag-VM, utan många gånger var det Jörgen som hade den avgörande matchen. Och han älskade när det stod 2-2 i set och 19 lika. Mm. Då lyfte han och blev bättre.
Men han var sämre än Gio i singel, va?
Nej, alltså han fick ju stryk i VM-finalen 89, slog honom i VM-finalen 91. Och så är det klart, Gio har lite större meriter.
Han har inga OS-medaljer, va?
Nej, han var ju med i väldigt många. Han var med i 7 OS.
Det var ju så här. Det första guldet
2012.
Dortmund 89 då.
2008, förlåt.
Gio vann Dortmund 89. Att det alltid står att ta det första singelguldet som ju Gio gjorde då 89 i Dortmund mot Jörgen. Returen sen i Chiba då 2 år senare, det är inte samma nimbus över det riktigt faktiskt.
Var ligger Chiba någonstans?
I Japan.
Ja, de är bra på pingis, japanerna.
Ja, framförallt på 70-talet.
De var bra på 70- och 60- och 50-talet.
Och nu är de sämre. Vi tar det här quizet.
Ja, den svåra nivån. Den lätta nivån klarade ni inte.
Nej.
Ska vi se om vi klarar den svåra nivån. Då går vi till tennis. Vem är den enda tennisspelare som har spelat tävlingar på ATP-touren under 4 olika decennier?
Den här känns svårare.
Det finns lite ledtrådar.
En internationell spelare alltså.
Ja, ATP-touren, det är internationellt.
Ingen svensk bara.
Nej,
då ska vi se här. Det måste ju vara någon som spelade riktigt gammal. Alltså som var jättegammal när han spelade sista tävlingen. Det brukar ju vara så här 29, 39, så 40 typ. Jag kan tänka mig att det här är Andre Agassi.
Nej, absolut inte. Den här spelaren vann enbart 6 singeltitlar, ATP-titlar. Och han debuterade på touren 1989. Född 1972.
Det där är svårt.
Jag smyger fram olika ledtrådar, får ni se när ni vågar säga
det här. Vilken landsman.
Ja, jag säger så här. Han var väldigt otäck att möta. Han hade som specialitet att vinna mot världsettor. Han hade dubbelfattad backhand och forehand. Fransman. Som bäst rankad 17 i världen.
Oj.
Alltså, vidrig att möta.
Betancourt. Grosjean.
Nej, Grosjean var
nej, okay. Han hette...
Om jag
han
säger hette... Fabrice...
Santoro.
Fabrice Santoro, precis. Mm. Han tävlade som slut 2010 på slutan. Så det är ändå så 80-tal, 90-tal, 00-tal och 10-tal.
Det är en jättesvår fråga.
Jag sa att det var en svår.
Jag har en fråga på svåra nivån också. Vad hette min granne på landet i början på 90-talet?
Santoro.
Ja, Jocke Meisel tror han hette.
Inte Fabrice, men Santoro.
Precis, han hette Jocke Santoro.
Det var svårt. Men jag tror många där hemma i stugorna kunde detta.
Var det quizet?
Det var quizet.
Finns det mer quizfrågor?
Nej, det kan man säga så här. Saudiarabien vände och vann emot Argentina. Mm. Vilken match egentligen då. Och det roliga är att Saudiarabiens spelare från inhemska ligor. Det finns inget utlandsproffs om man alltså lämnar arabvärlden överhuvudtaget. Och de kommer från klubbar som heter 4 klubbar allihopa. Det är Al-Hilal, Al-Nasser och det är Al-Ahil. Och sen så är det också en klubb som heter samma sak som terrorgruppen i Somalia. Som Al-Shabaab heter klubben, ja.
Det hade jag kunnat också faktiskt.
Arabiska ungdomen heter det om man översätter då. Men är det inte kul att de heter Al-Shabaab?
Men det var inget otäckt ändå med en terrorgrupp. Det låter ju trevligt, men det är otäckt med en terrorgrupp.
Ja, det får man säga.
Vad är värst, Mats?
Det var dagens quiz. Tack så mycket,
Olle. Kul, Olle. Vad är värst, Mats, mellan hunden och Al-Shabaab?
Med bilen och hunden menar du? Jaha, Al-Shabaab. Ja, alltså, hunden verkar må bra nu, så att Al-Shabaab är nog strået vassare.
Ja. Hörrni, vi ska tillbaka till VM alldeles strax. Men innan det, Mats, så har vi en liten ny programpunkt.
Just det.
Det är nämligen så att vi kommer att ta upp nu framöver en legendar från boken 100 legendarer. Och då skulle jag vilja, Mats, att du ger din syn på den här spelaren eller idrottsmannen eller vad det kan vara, eller idrottskvinnan. Och idag
så har vi valt
Lev Yashin.
Lev Yashin, den stora enorma handskar, 50-talet framförallt. Han hade ju alltså stora händer som dasslock, va? Och enorma handskar, och han var ju en otrolig målvakt, ungefär som Neuer. Han var ofta liksom en extra back. Han var otroligt på att springa ut och nicka undan bollen, som Neuer gör också när de kommer in, när backarna inte är med riktigt.
När Saudi gjorde mål och Neuer inte tog upp armarna utan tog ner armarna, var Yashin lika dålig?
Men vänta lite, Neuer spelar ju inte mot...
Nej, ta bort det. Det var fel match. Fel match.
Manuel Neuer...
Det var japanen som gjorde det.
Manuel Neuer 2014 var ju på toppen. Då skulle utsätta till bästa spelaren i världen. Ballon d'Or egentligen. Neuer när det var VM.
Ja, men nu måste vi snacka...
Yashin var ju dåtidens Neuer. Han var överallt i straffområdet också. Han var ju så otroligt bra med fötterna. Och hade otroliga handskar och var otroligt reaktionssnabb.
Men det var han utanför planen då?
Ja.
Yashin var väl en färgstark, för att vara ryss så var han ganska färgstark faktiskt. Jag tror att han hade åsikter om mycket, vilket man inte fick ha. Men han var ju en sån storhet i Sovjetunionen, så att han fick ju uttala sig om olika saker.
Men var regimvänlig?
Ja, det vi undrar lite grann. Hur hade
han... Jo, regimvänlig.
Hur hade han det med spriten?
Senare inte så bra, tror jag, som många ryssar, men under sin karriär så var han ju, vad man vet i alla fall, tämligen sparsam med spriten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och hur var det med kvinnorna?
Med kvinnorna, med Yashin, under sin karriär sparsam. Men efter karriären mera. Ungefär som med spriten. Det hör ju ihop. Kvinnor och sprit hör ju ihop.
Ja, fråga George Best. Det går inte det att fråga längre. Tack för det, Mats.
Ja, och våra vad vi trodde. Det var väl ungefär...
Ungefär. Du trodde att Mats skulle ganska snabbt börja prata om något annat.
Ja.
Och det tog ändå ganska lång tid innan du började prata om Neuer. Du är ju stickspårens mästare.
Det dyker upp ändå liksom en association till Neuer när man har sett Yashin på gamla SF-journalbilder.
Det går upp lite, för det var ju ganska vanligt på den tiden, om jag inte har missuppfattat det här totalt, att man var linjemålvakt. Du skulle helst inte ut och dribbla, utan du skulle vara kvar på linjen. Och målvakter då som Peter Shilton, Gordon Banks, alla de här otroliga reflexmålvakter bra på linjen. Mycket sämre.
Yashin stack ju ut där, och de tror jag slog Sverige i två landskamper. Alltså, Sovjetunionen kom ju tillbaka då, eller kom in i fotbollen. Hockeyn 54 och fotbollen också 54 när de började. Så var de i Sverige och spelade 55, och så spelade Moskva 54 kanske, och då vann de med 6-0 och 7-0, och då stod ju Yashin och höll nollan i båda matcherna.
Men det sägs ju att Agnelvik en gång har sagt om Kameruns målvakt i någon match, att han släppte in en boll ovanför huvudet, och han säger, det Kameruns målvakt gör nu, det är klassiska misstaget att glömma fälla ut tummarna. Mm. Och det är ju roligt. Men då undrar jag, när Japan gjorde 2-1-målet på Neuer, då glömde inte han att fälla ut armarna. Ja, men, varför höll han ner armarna för när han sköt ovanför huvudet på honom? Det var bara hålla upp händerna så han tagit
det. Jag kan svara på det, Matt. Det är för att Neuer har alltid haft en dröm om att få vara en torso. Utan armar.
Den tyske backen som sprang i kapp med japanen där,
han ska hålla ut honom.
Han skulle ha fällt honom före straffområdet.
Ja, det är ju uselt försvarsspel. Alltså, där ska han ju kunna hålla ut honom för det första. Han ska ju bara skära av japans vinkel egentligen. Sen är det ett otroligt skott också. Ur svår vinkel.
Det är ingen vinkel alls.
Men faktum är att Neuer har gjort samma sak även mot Sverige.
Ja, 4-4 matchen.
Mikael Lustig första målet. Eller om det var andra målet. Det var nog fan första målet, tror jag.
I Berlin för 2000... Det var under Reinfeldts tid. Reinfeldt var till tokig på läktaren då.
Han satt
med Merkel då. Ingen har sett Reinfeldt visa känslor förrän just då. 0-4 till 4-4. Och Reinfeldt gick i taket då hela tiden. Och liksom,
han halvhoppade lite.
Han hoppade och
tänk om han skulle bli chef för fotbollsförbundet som vi pratar om nu. Vad hemskt det vore.
Ja, det får inte. Det ska vi prata om sen. Men jag tänker först ska vi prata lite mer om VM. Ja, hörni, det är VM, och även om inte Sverige är med så kommer ju GES för alltid vara med i Sverige på något sätt. När vi gräver guld i USA. Men jag tänker, Mats, vi ska prata lite VM. Och jag vill ha din syn på VM, Matt. Dina inledande reflektioner.
Ja, det ena är väl då att det känns som att de här, så att säga, sämre citatländerna börjar komma i kapp på något sätt. Eller är det ett fel årstid för proffsen? Alltså de som spelar i stora ligor. Är de trötta på något sätt? Kan de inte prestera riktigt som många trodde att de skulle göra, de etablerade spelarna, med undantag då? Kommer då länder som Marocko och sånt där i kapp mer och mer, när de ser mer och mer Premier League på TV och lär sig att spela tiki-taka fotboll och sådär. Det är en reflektion.
Nu kom tiki-taka.
Ja, det kom det.
Men jag tror, Matt, så här, med en högst lekmanna syn på det hela. För jag har nämligen tänkt också på det här med blåbären. Jag tror att klubbarna i Europa är så mycket skickligare idag på, och även USA ska sägas, så mycket skickligare på att snappa upp talanger ifrån alla delar av världen, och även då Nordamerika snappar upp mycket från Sydamerika och så vidare. Och jag tror att det där någonstans fostrar spelare som hela tiden får spela med de bästa i klubblagen, i ligor och så vidare. Och jag tror att det är det som gör att alla liksom stöpar lite grann samma form. Man är vana vid att möta de här spelarna i Tyskland och Spanien och allt vad det kan vara. Vilket gör att de också har blivit bättre.
Men sen är det väl så också, tycker jag, att många länders spelare har en mycket större kärlek till fosterlandet än vad, så att säga, många spelare i de stora klubblagen har, tror jag. Alltså känslan för klubblagen är ofta starkare för landslaget. I alla fall kanske de som spelar i engelska klubbar. Det kan nog tänka mig att det kan vara. Men
Wales är ett jättebra exempel på det.
Men samtidigt då så är de här, så att säga, blåbären, nya lagen, där man ser på nationalsångerna vilken lidelse de har för sitt land, sitt fosterland, och de kan göra vad som helst för fosterlandet. Så att det kan nog tänka spela in lite.
Annars blir de väl skjutna också.
Alltså vissa stjärnor i stora klubbar som tjänar då cirka minst 3 miljoner i veckan, de kanske är lite mera blasé på VM nu än vad man var
för. Känslan för fosterlandet vill jag komma in med en liten fråga som jag tycker är lite tråkig, en tråkig utveckling. Om vi tar en spelare som Janos Musa heter, han spelar i Valencia. Han representerar USAs landslag. Och hans föräldrar kommer från Ghana. Så han hade fått välja, om han ville, Ghana som landslag. Mm. Han har valt USA. Han kunde också få välja England, för han har bott länge i England. Han kunde också få välja Italien. Alltså han kunde få välja mellan 4 landslag och representera det. Och då tycker jag att då går ju mer och mer åt det här att man blir en legoknäkt som i klubbfotbollen. Vilket jag tycker är en tråkig utveckling. Vad säger herrarna?
Alltså Legoknekt är en olycka för VM, tror jag. För att, då, att bara göra sitt jobb eller att inte göra sitt jobb. Alltså tyskarna mot Japan och framförallt Argentina mot Saudi visar att de gjorde inte jobbet för 5 år. De sprang inte, det var ingen lidelse i spelet överhuvudtaget. Och det går inte att spela fotboll på det sättet i dagens läge, att gå på 60%
nej,
fart.
Men hur är regelverket kring det här? För, alltså, med vilka lag man får representera? Vilka länder man får representera?
Men det här är ju bara med, det här är ju rent folkrättsligt att ha att göra med var någonstans du är medborgare helt enkelt.
Nej,
eller
absolut,
var din pappa är medborgare?
Nej, absolut inte. Jo, det, jag sa det, föräldrarna från Ghana, alltså ghananer som man säger, det är roligt uttryck.
Jo, men så här, du får spela där din pappa eller mamma är född.
Ja,
och
det är Ghana.
Ditt hemland.
Ja, och det är USA. Men varför fick han också välja mellan England och Italien?
För då har han medborgarskap i England och Italien i så fall.
Nej, han kan ta 4 medborgarskap.
Men man kan ha 2 medborgarskap och pappa och mammas medborgarskap.
Jag tycker det verkar lurigt. Jag har ett... Vi kan inte gå ner som här, men alltså, den utvecklingen att man får representera lite vilket landslag man vill, den tycker jag inte är sund.
Nej, men det är ju inte vilket du vill. Jag tycker att det här tycker inte jag är ett stort problem, för det här har ändå att göra med var, på vilket sätt du är född och var du uppvuxen.
För några år sedan, det var inte för att de skulle få upp ett landslag, det var ju liksom någon spelare som hade en gammal farmor från Kosovo fick representera. Kolla här. Det är en faktaruta ifrån Aftonbladets fotbollsbil. De nämner bara att han har fått representera England och Italien. Det står ingenting om medborgarskap. Jag tror inte att det är medborgarskap. Det räcker att de har en jävla gammelfaster.
Ja, men det ska finnas ett rakt nedsigande led åtminstone, tror jag. Och det är max mormor eller morfar.
Jag tror du lurad, Jesper. Du lurad, morfar.
Många får ju välja. Elanga valde ju Sverige. De får ju välja och så
vidare. Ja, men det är inte så konstigt. Nej, det här är föräldrar bara en medborgare. Men här, 4 stycken. Mm. Men det går ju ut för.
Nej, men det är också en anomali att det, och det är ju för att världen blir ju global, världen blir större. Alltså,
världen blir mindre
för, ja, världen blir mindre kanske. Eller förflyttningarna blir större. Ja, säger okay,
ja, det men jag tycker ändå en sån man ska lyfta. Fotbollshistorien är ju lång. 1930 började första VM i fotboll. Och det är ju länge sedan 1930. Och nu under 2022 så händer 2 utav de 5 största skrällarna i världshistorien i fotboll inom loppet av 4 dagar.
Ja, den största var ju när Saudi vann helt enkelt. Får man säga den största någonsin.
Alltså, det var stor skräll.
Det är särskilt största. Saudi vinner 2-1 mot Argentina. Och på 5:e plats, alltså Tyskland. Tysklands förlust mot Japan, det är helt otroligt alltså. Och sen har du Tysklands förlust mot 1982 mot Algeriet också. Och sen har du då på andra plats har du England, USA.
Apropå tredje plats så kommer vi snart din lista med svenska stora.
Jag tror att Mats har insett en lista nu.
Jag vill bara belysa liksom att det kan hända så snabbt under ett VM, att de största skrällarna händer på 4. Det är som en kärnkraftsolycka skulle hända. Liksom, det skulle inte kunna hända.
Hur stor är sannolikheten att det händer en kärnkraftsolycka efter Harrisburg?
Tage Danielsson sa det att det skulle ta 100 000 år. Så händer det redan inom 1 år liksom, i Harrisburg. Och det. Så
ja,
att
det är inte 1 år. Det var 79 och 86. Ja,
det är ungefär som kärnkraften, olyckor. Och så där, att det händer olyckor för Tyskland och för Argentina. 5 av de värsta skrällarna hände inom 4 dagar under VM 2022.
Men tror ni inte att de största klubbarna eller landslagen, förlåt, ändå kommer stå där? Det kommer vara 4 av 1-10 nationerna, alltså på rankingen, som är
alltså, Argentina kanske skärper till sig, och fast Tyskland har ju för Spanien kvar att möta. Det är inte lätt att gå
igenom. De tror jag får problem, men jag tror att Argentina kommer problem också. Men det kommer ju vara Brasilien, Frankrike, England kanske, något till lag. Jag tror inte att Saudiarabien kommer inte gå vidare till en kvartsfinal. Det tror jag inte.
Nu är det så här att i Tysklands grupp då, alltså Tyskland hade ju ett katastrof-VM 2018.
Men då hade de torskat mot Sydkorea också.
Det
är ju en skräll.
Det är riktigt. Det är inom 5 också. Sydkorea, katastrof. Men sen har ju då utöver det så har ju Tysklands EM som var jättedåligt. Alltså Tyskland hålls väldigt högt i media. Det verkar som att tysk kunskapen, alltså kunskapen om Tyskland i Sverige är lika med noll på alla områden.
Men de har ju
även fotboll.
Fast de har ju ändå bra lag.
De har ju inte det.
Och jo, de har en bra, de har en grym trupp ändå.
Nej, de har alltså ju inte det.
Nej, jag, fick du, tycker du?
Nej, alltså, jag har ju följt Tyskland. Det var mitt favoritland i alla år. Och de har aldrig haft så dålig återväxt som idag. Det är ingen återväxt. Levnadsstandarden är för hög i Tyskland och i Sverige. De vill spela fotboll. Invandrare spelar fotboll. I Tyskland är bara invandrare. Inga etniska tyskar spelar fotboll i Tyskland. Och därför har de ett dåligt av.
Det är vilken skop du kommer nu. Men inga etniska tyskar spelar fotboll.
Men slott. Slotterbeck och Raum. Och
det var Slotterbeck som sprang i kapp med den här japanen och missade och bryta. Då.
Det var dåligt av Slotterbeck.
Slotterbeck gjorde en jättedålig match. Jättedålig match. Raum var lite bättre i mötet med Japan. Men
Kimmich.
Men det kan bli ett nytt katastrof-VM för Tyskland här. För att är det inbördes möte som gäller så räcker inte segrar emot Costa Rica och emot Spanien för Tyskland. De blir bara två i gruppen.
Jag har tippat Tyskland som vinnare av hela VM. Det känns lite
det blir skakigt. Men Mats, jag ska avslöja en sak. Det är inte inbördesmöten. Det är målskillnad som gäller. Men det spelar ingen roll.
Min brasklapp var så. Du är ju en regeltorkare, vilket jag inte är. Regeltorkare. Du är Jonas Eriksson, regeltorkare. Men du
säger
att, du säger att det är målskillnad. Jag svävade på manschetten där. Är det målskillnad eller är det inbördesmöte? Tack och lov att det inte är inbördesmöte. Chansen för Tyskland finns alltså fortfarande. Jag drömde mardrömmen om att det var inbördesmöte. Då hade inte seger mot Costa Rica och Spanien räckt för Tyskland för att gå vidare överhuvudtaget.
Mats, det är någon vid din bil, någon lapplis eller något? Tror jag skojar. Mats är livrädd.
Men Mats, nu bara, så att vi bara lugnar ner lite grann här.
Var det roligt?
Jag var så inne på Tyskland och så säger att det kommer en lapplisare, tappar jag det greppet om Tyskland då?
Jo Matt, jag är ingen regeltolkare, utan det är så regeln är skriven så att säga.
Jo, men du är en uttolkare av reglerna, det är det jag säger. Inte en uttolkare,
du är en petimeter. Ja, du sitter där med dina siffror, dina tabeller, dina papper.
Men din nyhet för mig, det var då att det är målskillnad och det tar emot med varm hand, det är jättebra.
Mats, jag har aldrig sett dig så här upprörd. Hoppas inte att du kommer hem till Marie på det sättet. Nej. Marie tar kappsäcken och drar.
Ja, det gör hon ändå.
Men hunden är så snäll.
Hunden är väldigt, väldigt snäll. Ja. Vi ska gå vidare och vi ska prata lite grann om faktiskt fortsatt VM.
Ja.
För jag har lite takes på, som man säger, lite... finns det något bra svenskt ord för det här?
Man har en spaning är väl den
en närmsta. Spaning är väl bra. Jag har lite spaningar. En av dem är svenskarnas framför allt förbläss för Danmark.
Mm. Jag håller på Danmark.
Det är möjligt att man håller på Danmark, men att Danmark ska gå till en semi. Jag förstår inte hur man ens kan se Danmark.
Ja, men det är väl att det gick så bra i kvalet och jo, inte släppt in några mål och gick obesegrad.
Men om man tittar på kvalet så möter man Österrike. Man möter Skottland, man möter Israel och så var det någon till blåbärsnation. Sen har man gått bra genom Nations League. Man har inte vunnit Nations League, man kom två efter Kroatien. Man slog Frankrike två gånger. Frankrike skiter i Nations League. England skiter i Nations League. Tyskland skiter i Nations League. Så där Danmark, där har vi gått på en riktig mina. Vad säger
de enda som bryr sig i Tyskland om Nations League, det är de etniska tyskarna, och de finns inte. De spelar inte fotboll längre.
Det är bara Slotterbeck som bryr sig.
Nämn inte Slotterbeck vid namn. Ram är bättre. Ja. Men alltså Danmark är ju ett... vad säger man, ett dejligt land och så vidare. Det är det verkligen. Alltså i svenska har man kallt det varit i svenska ögon varit ett roligt land som vågar saker, som inte har som moralpanik som Sverige har haft under många, många år. Det kanske håller på att ändras nu med den nya borgerliga regeringen. Sverige blir ett nytt Danmark, så verkar det på alla sätt. Danmark är ett föredöme för den borgerliga regeringen i Sverige. Men jag tror att Danmarks fotboll är charmig.
Nu är Ronaldo lägger en straff nu.
Men de spelar ju inte bra mot Tunisien första matchen.
Det låser sig totalt.
Det var en riktig flopp.
Men det som var fantastiskt med den matchen, det var då att Danmark är ju världsrankade jättehögt. Jag vet inte om de är nia, någonting sånt där. Nu kommer
straffen. Vi sitter och tittar realtid på
Ronaldo ska alltså lägga en straff här nu.
Får se om Ronaldo missar, vore ju kul.
Så det är sitt femte VM.
Har ni sett det? Bara en grej med
VM.
Har ni sett alla roliga hattar hattar och grejer de har på sig. De har jättegubb på läktarna. Nu kommer Zlatan här.
Han kommer sätta en garanterad.
Ja, oj, oj, oj.
Tråkmåns att sätta.
Vilken så. Men tillbaka till Danmark då. Ja, ja, ja. Jag måste bara, med de här nordafrikanska lagen. Jag tror man underskattar dem lite grann. Både Marocko och Tunisien. Som är, och även Egypten då, som inte gick till VM. Mm. Lag som är otroligt organiserade. Väldigt bra försvarsspel. Svårt att ta sig igenom. Och det fick ju Danmark och Kroatien erfara.
Ja, det blev 0-0 i Danmark-matchen.
Ja, och i Kroatien.
Ja, Danmark, de nya världen tror jag på FIFA-rankingen och sådär. Hur kan då Tunisien vara lika bra? Alltså det var inte så att Danmark var överlägsen i den matchen.
Tunisien var bättre.
Tunisien var bättre i första halvleken. Så att, hur kan det hända att Danmark som är tippad och nog kvartsfinal ungefär som de gjorde ungefär då VM-et 2018, och de var långt fram i EM också förra året. Hur kan då Tunisien vara lika bra som Danmark i alla delar av fotbollen? Det är obegripligt. När vart de det och hur har de kunnat göra det?
Men jag tror om man tittar på Tunisien som lag, man har mycket spelare i Frankrike, Tyskland och ligger runt om i Europa. Man möter det, som vi pratade lite grann om förut. Sen tror jag också att många av dem, när man pratar om Saudiarabien, de spelar väldigt mycket landskamp tillsammans. Samspelta. Jag tror att det finns någonting
kommer
där.
Kommer vad klubbarna hette? Al-Shabaab?
Vad var det mer? Ja, alla liner i Katar, tror jag. Ja. Skitsamma. Så jag tror att det finns... Men samtidigt, i premiär och det där kommer ju att lägga sig.
Jag undrar vilket land som har störst känsla för fosterlandet, Danmark eller Tunisien. Danmark har faktiskt det, jämfört med Sverige i alla fall. Danmark är stolt över sitt land, vilket Sverige absolut inte är. Sverige är unikt i världen. Det är så bra att tala om osvenskhet som en otrolig positiv faktor. I Sverige, så är det. Men jag tror
on fire.
Jag tror att Tunisien är en kärlek till fosterlandet är kanske något vassare än vad Danmark känner.
Ja, men där kan du ju bli skjuten om du inte har kärlek.
Ja, är det bra eller dåligt med kärlek till fosterlandet?
Jag njuter av när de under nationalsången känner lidelse för nationalsången när de står uppställda. Det tycker jag är jättefint.
Men alltså, vill du till och med ha ett återinförande av nationalstaten?
Jag gärna för mig.
Fast inte die Fahne hoch, det går inte.
Nej, inte die Fahne hoch.
Nej, inte die Fahne.
Men nationalstaten, nej. Ja.
Hörrni, vi kommer tyvärr behöva avveckla tidigt idag. Vi håller på i snart 45... Ja, det är skittråkigt. 45 minuter. Mats, kan du innan vi gör någonting... Kan du dra din nummer 3 på listan över
svenska fotbollsögonblick genom tiderna?
Vi grev guld 94, hörde vi ju här.
Ja, hur 17 kan tre grejer vara större?
Med GES och det. Och då går jag tillbaka då till den här naturligtvis som alla kommer ihåg. När han räddade straffen emot Rumänien. Sverige låg ju under då med 2-1 när Kenneth Andersson gjorde 2-2 på den här nicken i förlängningen. Det var ju Brolins underbara mål där som fixade 1-1 och Brolin var ju fantastisk under detta VM, liksom han var 92 också. Och det var ju en fantastisk sommar, VM-sommar 94. Vi pratade ju om Rålambshovsparken alltihopa där. Så minnen som nog inte kommer upprepas i alla fall i svensk fotboll, i alla fall inte inom en mansålder, det kan jag inte tänka mig. Men straffen då som Ravelli, den avgörande straffen sen Mild hade missat då, var ju fantastiskt, vilken glädje. Det är ett jätteögonblick när grabbarna kommer springande fram till Ravelli där för att gratulera, och Sverige hade gått till semifinal i VM. Det är fantastiskt mot Brasilien. Otroligt.
Som Danmark gör i år då, enligt Jesper.
Ja, vi är faktiskt sponsrade den här veckan.
Oj.
Av Vinden. Som är en tjänst där du helt enkelt kan magasinera. Har dina grejer ett förråd. Vinden hämtar grejerna.
Bara jag eller alla? Är det som man kan göra det? Du menar...
Man kan, vem som helst kan göra det?
Vem som helst. Jag trodde att det var jag bara.
Nej,
så du.
Nej. Det kan vem som helst göra. Man gör så här då. Alltså jag eller man eller vem som helst. Går in på antingen Vindens app. Eller så går man in på Vindens hemsida. Då kan man beställa tjänsten alla dagar i veckan. Och då kommer de att hämta grejerna åt den. De kommer också lämna grejerna om du vill ha tillbaka sakerna. 25 spänn i månaden för en flyttlåda. 250 för 10. 70 spänn för en golfbag.
Det är bra namn med vind också. Men kommer ligger det på en fysisk vind?
Det ligger nog i ett välbevakat magasin någonstans.
Det är precis jag skulle behöva en sån där grej. Alltså.
Mats, vad tycker du?
Ja, det är fantastiskt.
Det här är väl ganska bra tjänst för dig kanske?
Ja.
Som tittar mycket fotboll och ligger hemma i soffan och hela den biten.
Jo, just det. Passar perfekt för mig som inte har någon ordning på grejerna. Alltså. Så att, får jag hjälp med att hålla ordning på grejerna alltså, så det är otroligt.
Du kan lägga hunden där också. Och Marie.
Ja,
Marie
också. Men när jag behöver all hjälp jag kan få. Det verkar vara ett jättebra substitut.
Ja, men jag tror att det här är faktiskt det här är det nya. Och de har ju funnits ett par år nu. Går jättebra. Det finns i Göteborg, Stockholm, Malmö. Och som sagt, om man har grejer hemma, golfbagar och sån här skit. Jag har ju en massa bowlingklot och grejer hemma. Det vill man inte ha. Och,
har man egna bowlingklot som bowlingspelare?
Och det måste man ha tyvärr. Ja, det har man ju. Och jag tycker att det jobbigaste med sånt här är att gå ner i källaren eller upp på vinden. Vi säger stort tack till vinden.
Tack.
Och vi säger stort tack till Mats. Stort tack till Olle.
Tack så bra.
Och
tack till Jepser.
Tack så mycket. Vi ses nästa vecka, det blir lite längre. Men jag tycker att det var ganska så perfekt idag faktiskt. Tack så mycket. Här är du, här är jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.